Befrielsen, en polisroman av Åke Axelsson, inläst av Thomas Engelbrektsson för Saga. Mars 1. Det var en solig men kall morgon. Polismästaren i Umeå hade till personalens förvåning kommit till polishuset vid Götgatan så tidigt som 8.30. Han som nästan aldrig brukade vara synlig på sin arbetsplats förrän minuterna före 9, och då kom han oftast halvspringande upp för trappan till andra våningen med kavajen uppknäppt och fladdrande just innan han skulle öppna chefernas morgonsamling i konferensrummet, inte i sitt eget tjänsterum. Polisintendenten, hans närmaste man som satt i sitt rum intill chefens med öppen dörr mot korridoren, tittade förvånat på klockan. Och det gjorde också polismästarens sekreterare, men ingen av dem vågade fråga sin chef om orsaken till hans brådska. Det var polismästarens andra arbetsdag efter några semesterdagar, och när han vaknade den här morgonen hade han erinrat sig ett brev som hade blivit liggande och som han borde ha tagit sig an skyndsamt, det vill säga redan före sin ledighet. Han slog sig ner vid skrivbordet, öppnade brevet som låg i korgen för inkommande ärenden, och allt eftersom han läste spred sig ett förvånat men samtidigt skeptiskt uttryck över hans ansikte. Han la ifrån sig brevet och satt en stund med blicken riktad genom fönstret ut mot Renmarksesplanaden, som vid den här tiden om månaderna myllrade av människor, framförallt unga kvinnor på väg till sina arbeten i butikerna i centrum. Men han uppfattade ingenting av folklivet. Så tog han brevet, reste sig och gick med snabba steg längs korridoren, trappan ner, ut genom ytterdörren och över gatan till den bruna tegelbyggnaden på motsatta sidan, där åklagarna residerade, och fortsatte in till chefsåklagaren Sverker Gustafsson. God morgon, Sverker. Jag måste tala med dig i ett brådskande ärende, sa han. Chefsåklagaren, en långsmal man några år över de 60, besvarade hälsningen och gjorde en inbjudande gest mot en skinnfåtölj och avvaktade fortsättningen utan ett ord. Polismästaren drog fåtöljen närmare det stora skrivbordet, troligen av mahogny, konstaterade han, och jämförde bordet med sitt eget. Visserligen större, men av rödbok, vad han förstod. Och han hade definitivt inte samma mod, inte ens en tanke på att som Gustafsson placera sitt fotografi på sin hustru och äldsta dotter på bilden i 8-årsåldern, nu närmare 30, på bordet. Väl synligt både för Gustafsson själv och för den som satt i besöksstolen. Polismästaren försökte föreställa sig Falléns och före detta kriminalinspektören Dan Hedströms miner om han själv skulle ha kommit på tanken att ställa en bild av hustrun och något av barnen bland högarna av papper på sitt skrivbord. Men chefsåklagaren Sverker Gustafsson tillhörde den typen av statskännare som med pedantisk noggrannhet sorterade in varje papper i mappar eller pärmar eller lämnade dem till sin sekreterare så att det kunde bli tillräckligt med utrymme på skrivbordet för ett familjeporträtt. Och några funderingar kring åklagarkollegornas åsikter behövde Gustafsson knappast ha. För vad polismästaren föreställde sig så bestod åklagarna som omgav Gustafsson, till skillnad mot polismästarens underordnade, av en skara mera traditionsbundna människor som kanske själva hade bilder av familjen på sina skrivbord. Sverker Gustafssons företrädare på chefsposten hade också haft sin hustrus fotografi framme, men då mera i skymunnan på ett skåp in till skrivbordet. Gustafsson kunde inte riktigt dölja sin nyfikenhet över polismästarens ärende, men han kunde ju inte vara oartig och fråga vad han ville. Det brukade gå år mellan de gånger de träffades på varandra tjänsterum, och ett besök så här tidigt på morgonen hade nog aldrig skett förut, vad Gustafsson kunde erinra sig. Han kunde inte undgå att känna ett visst obehag inför vad som kunde ha hänt. Polismästarens besök vid den här tiden kunde förmodligen inte innebära något annat än elände, tänkte han. Förmodligen ett allvarligt brott som skulle komma att medföra extra personalinsatser, en förfärlig massa arbete och publicitet, och vilket oroade honom mest. En enligt bestämmelserna...